Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Du lyssnar på en podd från Perfect Day.
Så allt är frid och fröjd nu då?
Alltså, det är inte ett läge där man tar saker för givna. Utan här förstår de centrala aktörerna att det gäller att vara alert. Och det gäller att liksom förekomma problemen innan de hinner uppstå. Eller i alla fall innan de hinner spinna bortom kontroll. Så redan inför den här Cagliari-matchen har självaste Vittorio Checigori bokat in en audiens hemma hos sig själv. Det hör inte till vanligheterna, men ibland slår han upp portarna till residenset och bjuder stort och påkostat. Och nu välkomnar han då Gabriel Batistuta och Rui Costa med respektive. Och därtill så kommer även då Giancarlo Antonioni med fru, alltså Florens-ikonen, fanbäraren, kanske inte framför alla andra, men jämte Curre Hamrin och Batistuta. Och nu ska de snacka ihop sig. Nu ska de gemensamt lägga ut kursen för våren. Nu ska de sluta det de kommer att kalla för Il Patto per lo Scudetto. Alltså Scudetto-pakten.
Just det.
Och det centrala inslaget i Scudetto-pakten, det var ju att vi ska försöka hantera Edmundo. Vi ska inte bara skita i Edmundo och liksom stänga dörren framför hans näsa och kräva att han inte blir uttagen i lag och vägra pass. Vi ska försöka hantera Edmundo. Och det var liksom det kortsiktiga och mest akuta i Scudetto-pakten. Sen fanns det även större och mer långsiktiga, mer vidlyftiga planer. Och på den här middagen så diskuterades det om möjligheten att Batistuta skulle kunna bli klubbpresident om, inte så jättemånga år.
Nej.
Vi slutade spela karriären, alltså 5-6 år framåt i tiden. Och Rui Costa skulle bli någon typ av general manager. Och det fanns en väldigt tydlig och uttryckt ambition från Vittorio Checigori här att säkra upp de här två spelarna, de här två fotbollsmännen. Inte bara för resten av deras karriärer, utan for life.
Ja.
De skulle då likt Giancarlo Antonioni, likt Curre Hamrin, bo kvar i Florens, finnas med runt klubben. I deras fall till och med driva och styra klubben. Ja, det var ju på det sättet de skulle kunna göra det igen. Det fanns en Scudetto-pakt för den här våren, den här säsongen. Sen var ju den utvidgade Scudetto-pakten något som gick ut på att de skulle kunna göra det igen och igen. De skulle kunna vinna titeln år efter år. De skulle kunna etablera sig bland de största på det sätt som det var tänkt från allra första början när Florens fick sitt Fiorentina på 20-talet. Det hade varit så på 1950-1960-talet. Det skulle bli så igen, för det skulle de här männen försäkra sig om och se till. Det var i alla fall så Vittorio Checigori la fram planen och framtiden. Och för de som visste och kunde sin italienska fotbollshistoria fanns det ju ekon här från det president Paolo Mantovani gjorde i Sampdoria med liksom sina senatorer och ambassadörer Gianluca Vialli och Roberto Mancini. De byggde ju någon form av familjepakt som innebar att laget hölls ihop ända fram till Scudetton och till Europacupfinalen. Och nu vill Cecchigori liksom försöka bygga samma typ av relation och förhållande till sina främsta. Och det var absolut så att både Battistuta och Rui Costa lyssnade. De var väl kanske inte beredda att signera livstidsavtal på plats och ställe. Men de nådde ju i alla fall samsyn kring våren. Ja, men nu gör vi det här fullt ut och nu gör vi det ordentligt, för vi har aldrig haft ett bättre läge. Vi vet inte om vi någonsin kommer få ett lika bra läge igen. Så nu håller vi blicken på bollen. Och ja, men medan de pratade, medan de åt middag, så stod tvn på. Och det var toppmötet mellan Parma och Lazio. Och Roberto Mancini, av alla jävla människor, han klackade ju upp en hörna i nättaket.
Den där, ja.
Ja, det är ett otroligt mål.
Ja, ja.
Och där framstod det liksom, okej, men nu vet vi egentligen också vad det är vi står emot. För det är detta Lazio. Och det är väl även Zaccheronis jävla Milan, som inte har något vidare gäng på pappret, men som ändå tycks vägra släppa taget. Det är där vi har våra utmanare, våra motståndare, våra huvudfiender den här säsongen, och vi borde kunna ta dem.
Ja.
Det var ändå känslan, det var övertygelsen när middagen avslutades och Scudetto-pakten slöts. Och det som sen följde, det var väl kanske de allra bästa, eller i alla fall de allra mest hoppingivande veckorna på hela säsongen. För de har just gjort 4 mål på Cagliari. Härnäst åker de till Empoli och vinner med 3 bollar. Och det är en anfallskvartett som verkligen fungerar, som hittar varann, ja, men som nästan verkar trivas ihop. Edmundo passar Rui Costa till 1 mål. Battistuta passar Edmundo, som skojar in ytterligare 1 mål. Och feel-good-stämningen följer sen med även till nästa match, och det är ytterligare en 3-målsseger, den här gången mot Vicenza. Och Edmundo skapar det första målet, Battistuta ligger bakom det andra målet. Och sen såklart skjuter Battistuta en frispark så jävla hårt, och så är det 3-0. Ja. Det är också någon, det är väl kanske en subkategori i kategorin hårda Battistuta-skott.
Ja.
Det är hans frisparksskytte.
Ja.
För okej, visst, ibland slår han dem över muren, men i grund och botten går man ut på att skjuta så hårt som möjligt vid sidan av muren. Ja. Och det är ju häpnadsväckande effektivt. Alltså, ja. Det går hem oftare än man kan tro.
Ja.
Men i och med detta går vi nu in i februari, och nästan 2/3 av säsongen är nu spelad. De har 3 raka storsegrar, och Gabriel Battistuta, han är ju lite sliten och kroppen gör ganska ont, men han har ändå spelat samtliga Serie A-minuter under hela säsongen. Och han har gjort 18 mål på 19 matcher i det här läget.
Jag var tvungen att räkna efter. För
och som sagt, Serie A är en målsnål liga på den här tiden. Du kunde vinna skytteligan på 18 mål. Ja. Han har gjort det på 19 matcher.
I slutet på januari har han gjort 18 mål. Det är fan otroligt.
Och Fiorentina, alltså det har inte spelat någon roll vilka som har kommit till Florens. På Artemio Franchi har de ingenting att hämta, utan Fiorentina har vunnit 9 av 9 hemmamatcher. Och de har ju fått en liten lucka i tabelltoppen, för de har 3 poäng, för de har en 3-poängsledning till Lazio, och de har 5 poäng ner till Milan. Och de har nu en sån jävla gyllene möjlighet att dels förstärka den egna serieledningen och dels att i praktiken hänga av Milan, för det är de som står näst på tur för att komma till Florens.
Vi är ju mitt inne i firandet av Stryktipset.
90-åringen.
Och därför är det ju så bra att vi är sponsor av Stryktipset. Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino. För det är ju över 18 år.
Och stödlinjen.se finns ju där om man har problem med sitt spelande.
Ja.
Mm. Har vi någon historia kanske?
Ja, det har jag. För att vi vill ju att ni skickar in era bästa Stryktipshistorier som rör glädje och sorg runt den 90:e minuten.
Mm.
Och idag har vi fått in en rätt fantastisk historia, måste jag säga. Vill du höra?
Jag vill jättegärna höra.
Detta är ett par år sedan. Jag och mina kompisar hade spelat Stryktipset varje lördag i rätt många år. Såklart utan större vinster, men med mycket analystid. Reducerade system, bara bra rader och så vidare. Samtidigt så hade min dåvarande flickvän fått upp ett intresse från ingenstans. Dels för Manchester United, men också lite för det där 13-spelet som jag spelade varje helg. Hur som, en lördag när jag skulle jobba över hela Stryktipsrundan så fick jag ett sms. Jag har lämnat in ett eget tips, 128 rader. Blev superstolt, jag har fått den att både gilla fotboll och Stryktipset. Hör såklart inget mer under dagens gång, men kommer hem på kvällen och får en telefon uppkörd i ansiktet. 12 rätt, 15 000. Helskotta var bra. Sen inser jag, men du, sena matchen, Everton Aston Villa, den är inte avgjord än. Får till svar, nej jag vet, jag har 1-2 i den, men jag vågar inte titta. Jag drar på tvn, det står 0-0, jag skriker efter mål, hon vågar inte titta. Och sen händer det. Anwar El Ghazi smackar in 1-0 till Villa. Och det står sig. 800 000 in. Första egna styrtipsraden. Anwar El Ghazi, husgud. Och jag funderar på att ge upp och spela styrtipset. Bästa lördag någonsin. Men den här historien är helt otrolig.
Ja, det är den sannoliken.
Men fortsätt skicka in era historier till kings@perfectdaymedia.se och de som blir publicerade här hos oss så får ni en When We're Kings t-shirt.
Yes, som man älskar ja. 13-spelet ändå.
Ja, det gör man verkligen. Vi säger stort tack till Stryktipset.
Tack.
Vi är sponsrade av Länsförsäkringar och deras kampanj Livets alla löften.
Mm. Men vi har ju pratat om brutna löften tidigare. Ja. Har du något löfte du har brutit på senaste tiden?
Jag har ett dagligt brutet löfte som jag faktiskt har dåligt samvete för. Det är liksom att jag inte ska tjata så mycket på min äldsta dotter. Tyvärr så är hon tonåring och tyvärr så bryter jag det löftet varenda dag.
Okay.
Och jag tänker varje kväll, lova dig själv nu, ta det lite lugnare.
Mm.
Men det lyckas jag inte med.
Okej, okay. Ja.
Dina barn kommer också bli tonåringar. Du kommer få känna på detta.
Absolut, absolut. Ja. Jag har ett löfte där jag ska äta mer vegetariskt.
Ja.
Mm, just nu så går inte det så bra.
Nej.
Det är ett litet löfte. Egentligen bara för mig själv. Men det finns ju också större löften.
Ja, det gör ju det.
Mm.
Och det är därför det är så skönt med Länsförsäkringar.
Mm.
Därför att de ser till att vissa löften faktiskt hålls. Och vi har pratat tidigare om buffertsparande och hur viktigt det är.
Mm.
Och du har pratat om att du sparar till resor och jag har pratat om att man måste spara lite grann hela tiden för att liksom kunna täcka upp vardagsproblem, helt enkelt.
Ja, absolut. Det är väl självklart så att det finns saker som jag också behöver täcka upp för mer än en semesterkassa.
Nej, men jag gillar att du har lite sån här, att du är lite sån här slacker som har ditt buffertsparande till roliga grejer.
Ja,
ja. Men Länsförsäkringen är ju där som ett löfte du kan lita på som hjälper dig med ditt buffertsparande.
Mm.
Och inte bara det, de hjälper dig även med din pension och dina försäkringar. Så att du kan ha en stor vän som hjälper dig med allt krångligt som livet kan erbjuda dig, helt enkelt.
Precis, så är det. Och vet du vad? Nu är det april. Vet du vad jag gjorde i april förra året?
Nej.
Jag band upp mig på ett gymkort på 12 månaders bindningstid.
Hur många gånger har du varit där?
7.
Ja.
Mm. Ja. Mm. Ja, men jag hade... Det är 780 kronor som jag nu kan lägga på något annat. Kanske ett buffertsparande.
Ett buffertsparande.
Ja, kanske.
Eller
mer vegetarisk mat. Nej, ja. Men förmodligen buffertsparande.
Ja, precis. Hur som helst, glöm inte att Länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med dina lån och ditt sparande.
Exakt, de finns där för dig.
Ja, vi säger stort tack till Länsförsäkringar.
Tack.
Men när laget mår så här bra så finns det väl inte så mycket som kan gå fel?
Nej, alltså det finns egentligen inga orosmoln på himlen, utan det är total tillförsikt fram till det att man ändå börjar se någonting blåsa upp borta vid horisonten. Och ja, vad fan handlar det om egentligen? Jo, vet ni vad? Det handlar om Edmundo.
Ja.
Och ja, det som nu ska börja spinna upp, ja, det är en härva med så många olika trådstumpar i nystanet att det fortfarande inte är riktigt klargjort exakt vad som handen är. Utan du får sitta som en annan palmutredare och liksom lägga pussel och väga den ena uppgiften mot den andra och försöka få ihop en kronologisk tidslinje som faktiskt hänger samman när du väger olika vittnesmål mot varandra. Och i det arbetet så tycks det ändå vara så att det första som händer, det som ändå får himlen att få en lite gråtonad nyans borta vid bergskammen, det ska vara att Edmundo på träningen några dagar före Milan-matchen kommer till Trapattoni och säger att efter Milan då åker jag hem till Brasilien i en vecka eller två. Alltså, vi har liksom grejer på gång här. Spela för en Scudetto. Ja, jo, men som du kanske vet, eller som du borde känna till, så har ju jag faktiskt klausuler i mitt kontrakt. Och du var själv med och reviderade det senast i somras, så du kan liksom inte låtsas som att det inte existerar. Utan jag har rätt att åka hem till Brasilien någon vecka, även under pågående säsong. Och att det ska ha funnits sådana klausuler, det tycks ändå vara ganska fastslaget. Sen är frågan liksom var de egentligen åsyftade. Var det så att det fanns klausuler som innebar att Edmundo hade rätt att återvända, men att det i så fall var knutet till den här rättsprocessen som fortfarande pågick kring dödskörningen? Eller var det snarare så att Edmundo utifrån ett väldigt bra förhandlingsläge hade lyckats förhandla in rena karnevalsklausuler som då friskrev honom att ja, men återvända till Brasilien och Rio för karnevalen varje år ifall nu andan föll på. Och ja, jo, det gjorde den. Det verkar faktiskt ha varit så. För så skriver Trapattoni bland annat då i sin självbiografi att så gick snacket redan då några dagar före Milan-matchen. Edmundo kommer och säger att han vill åka till Brasilien. Trapattoni försöker vädja till honom och säga att det är rätt viktigt med ligamatcherna nu. Men Edmundo helt enkelt bara hänvisar till kontraktet och till karnevalen. För Trapattoni säger att jo, men det var det han pratade om redan här inför matchen. Han pratade om vilken oerhört viktig roll han hade. Att han var någon typ av ledare för en specifik sambaskola som då skulle tävla och prestera. Och att det betydde mer för honom än någon jävla scudettojakt för Fiorentina.
Ja.
Och Trapattoni ska liksom ställd inför rådande faktum, både då kontraktsläget och Edmundos ambition, i stort sett har givit med sig. Han ska liksom ha konstaterat, okej, men då är det väl så det får bli då, för jag har inte juridisk möjlighet att hindra dig. Men Trapattoni erkänner också att han grundade det där medgivandet, ja, men rätt mycket faktiskt i självförtroendet inför tabelläget. För så som han såg det, ja, Lazio, okej, men det var mycket Milan som gällde. Och nu skulle Edmundo vara kvar över den matchen och de borde verkligen besegra Zaccheronis Milan. Okej, visst, de hade Vea, Maldini och Birov, de var ingen dåligt lag. Nej. Men de skulle även ställa upp med Morfeo, Giuglimin Pietro, Luigi Sala, alltså spelare som du inte vet vilka det är.
Nej.
Och han skriver ju i boken också att vi hade redan en 7-poängsledning. Det vet jag fan, jag kollar och jag får det till 5 poäng. Ja. Men han räknade lite halvt med att vinna över Milan med Edmundo. Och sen skulle han väl då kunna stå ut med att skicka iväg honom när försprånget neråt var 8 8 eller ja, till och med 10 poäng.
Ja. Ja, och under de förutsättningarna så går de in i Milan-matchen här.
Och Edmundo är ju glad som en speleman eller som en sambadansör på väg till karnevalen. Jag har liksom kollat mycket på matchbilderna härifrån, eller?
Nej, inte mer än det som hände i slutet.
Egentligen ska man försöka hitta liksom ja, hela matchen. Ja. Liksom från avsparksvisslan. Edmundo får bollen nästan direkt. Sen håller han i bollen i 18 sekunder ställd mot 7 motståndare. Och ja, men, det är liksom en enmansshow, en ja, föreställning. Det är samba från karnevalen. Han, liksom, han försöker dribbla, han försöker hålla bollen så länge han bara kan.
Ja.
Trots då att det kostar Korta och Maldini och vad det nu är som går emot honom. Och han lyckas. Han håller ja, i bollen i nästan 20 sekunder. Tills då till slut kostar Korta 13 och bara sparkar ner
ja, ja,
honom.
Ja, men det är så jag. Ja.
När han står och hoppar ja, liksom. Ja, men det är liksom det första. Och, ja, men sen, alltså första halvveck, det är Edmundos. Visst, Milan, de är inte ofarliga. George Weah har någon halvvolley i insidan av stolpen.
Just det.
Men det är ändå Edmundo som driver, dikterar, dirigerar matchen. Och det är ju för sig inte uteslutande positivt för ja, nät så att han tar rätt beslut enligt skolboken i alla lägen. Men han dribblar och han dansar och han avslutar. Han har skott i ribban.
Ja,
och
just det.
Liksom, han är den självklara huvudaktören. Sen är det ju för sig ganska tydligt ju längre matchen pågår att han tröttnar ju.
Ja.
Han orkar inte dribbla i 90 minuter utan han mattas av mer och mer. Och det innebär ju inte att han slutar dribbla, men det innebär att han blir av med bollen mycket oftare och i mycket sämre lägen. Och med 20 minuter kvar, då räcker det med Scudetto-pakt liksom. Battistuta, ja visst, han vet att han har lovat Cechigori och han vet att de liksom har kommit överens om att liksom försöka hantera och till och med skydda Edmundo. Men vad fan, det här håller ju inte för den sakens skull. Där liksom studsar han runt som någon jävla hoppjärka. Alltså han spelar inte fotboll på riktigt.
Nej.
Och vi spelar för Scudetton här.
Ja.
Att i stort alla varit i Flores i så många år. Han vet liksom vad det skulle kunna betyda. Så nu är det han som går ut i Trapattoni. Byt ut honom. Alltså det går, du måste byta av, ta av honom. Och Trapattoni, nej men det kommer jag ändå inte göra. Men ja, trots då att Edmundo mer eller mindre behandlar det här som någon typ av plojmatch, så är det 21 andra spelare där ute som tar det på väldigt, väldigt stort allvar. Och det är ju tajt och det är tufft och det är stängt och det är slutet. Och det är ju en regnig februari söndag. Det är ganska långt till Rio på det sättet. Så när matchklockan börjar ticka mot slutet så tycks det väl ändå som att det kanske kommer sluta med ett 0-0 resultat. Och ja, det vore en missräkning för Fiorentina, men det går ju samtidigt inte heller att liksom behandla Milan som vilken dussin motståndare som helst. Det är inte deras starkaste upplaga, men det är fullblod. Det är en titelkonkurrent och det är en match där det krävs att alla går in i varje situation till 100%, kanske då i synnerhet ifall du spelar i Fiorentina och mer eller mindre behöver släpa med dig en fri passagerare ja, i slutet av matchen. Så Battistuta får ju tugga i sig det. Han får acceptera att han kommer inte ta ut en Mundo, så jag måste väl jobba för två. Jag måste slita på topp. Jag måste även jobba med hemåt. Jag måste finnas på defensiva fasta. Jag måste fan göra allt. Och med knappt 10 minuter kvar så har ju Milan en hörna. Och Battistuta är nere i eget straffområde. Och han liksom rusar in i en nickduell mot Oliver Bierhoff. Och det är ingen liten kille.
Nej.
Och Battistuta kommer in lite fel. Och ja, men i och med att Battistuta skenar in i situationen så kommer han ju snett. Och kommer man snett in, ja, då får man en smäll. Och det får Battistuta. Och han tvingas ju ut på andra sidan sidlinjen för behandling och liksom det tar sina minuter och det är inte alls självklart ifall han ska spela vidare eller inte, men efter typ 3 minuters behandling så haltar han ändå ut igen i 84 för att ja, det är sånt han gör. Gabriel Batistuta går inte av i synnerhet inte om det är 84 minuten av Fiorentina Milan och känslan är att det är lite halvt som en scudetto på spel. Utan Battistuta, han är kvar och trots att han egentligen inte kan så fortsätter han springa. Och i den 87 så får ju Fiorentina en omställning. Och ja, egentligen en hel planhalva ligger tom framför Gabriel Batistuta. Och bollen skickas såklart in på den ytan. Och Batistuta, han ska egentligen mest bara accelerera iväg och ta sig fram mot Milas straffområde och låta högerfoten tala. Så är matchen vunnen och ja, vem vet vad det i så fall innebär för tabellen och säsongen. Men Batistuta hinner ju inte trycka ifrån, eller han mäktar inte med att trycka ifrån, utan han tar 2-3 steg och sen faller han ju bara ihop på Frankis regnvåta februarimatta. Och alltså det blir ju den där ganska ovanliga effekten som på sitt sätt påminner lite grann om ett slumpartat mål för bortalaget. Det är liksom ett jävla tryck på arenan och det här liksom sålet av entusiasm, av tillförsikt hinner börja växa när Batistuta ska dra iväg och så faller han ihop och så blir bara helt tyst.
Ja.
Helt tyst. För alltså, alla tänker korsband.
Ja, det är ju det man känner, för att han vrider sig sådana plågor med så att oj vad han har trossat sönder knät, känns det som.
Och det tar ju sitt tag och det ska ut en bår och det ska dit sjukvårdare. Och det är då också någonting som ska hända under det här uppehållet. Att Trapattoni har tydligen sinnesnärvaro nog att förstå vad som håller på att hända. Liksom vad han måste göra för att ja, men, hålla ihop oddsen. Så han går fram till Edmundo under det skadeuppehållet och säger okej, ja, men, nu blir det ingen karneval för dig, eller hur? Och Edmundo är alldeles likblek ska han bli. Och liksom haft börjat stam. Du kan inte göra så här mot mig. Du kan inte. Mm. Hela familjen väntar. Så, ja, vi tar det efter matchen. Vi tar det efter matchen. Men ja, sen bärs ju då Batistuta ut på bår. Han bärs ner i omklädningsrummet. Och efter att slutsignalen går, så där 5 minuter senare, så ligger han fortfarande där i omklädningsrummet på massagebänken när alla lagkamrater stapplar in. Och det är klart att liksom alla ja, men, försöker ju muntra upp honom och liksom kolla hur det är med honom och försöker nå fram till honom. Men ja, det finns ju ett undantag. Edmundo raka vägen in i duschen, raka vägen ut från omklädningsrummet innan egentligen någon ens har hunnit säga ett ord till honom. Och det är möjligt att han hade gjort exakt likadant oavsett vilket, men så som det framstår utifrån olika vittnesskildringar så är han ju rädd för Trapattoni.
Aha.
Trapattoni har ju nu hintat om att det inte kommer bli någon karneval för honom. Men det finns ju ett litet fönster på 5-10 minuter då Trapattoni gör någon flashintervju och liksom fullföljer några plikter. Och då gäller det att hinna ut snabbare än fucking blixten, för ifall gubben får tag på honom, då finns det ju en risk att han liksom ska hålla fast honom rent handgripligen. Så Edmundo, ja, ut snabbare än en fågelvissla. Och det är klart att det är inte så jävla snyggt. Det är inte så jävla sympatiskt gentemot Batistuta.
Det är ju värsta jävla teamplayen man någonsin har talat om.
Ja, men det, ja, jag vet nej, inte ens om det är förmildrande här. Men anledningen ska ju då inte vara att han överhuvudtaget inte bryr sig om Batistuta. Det är att han är rädd för Trapattoni.
Ja.
Och den känslan är starkare.
Eller att han bryr sig, den starka känslan är hur mycket han bryr sig om karnevalen.
Ja, det har han definitivt. Men sen kommer ju då Trapattoni ner i omklädningsrummet och liksom analysen är korrekt så tillvida att han vill ha tag på Edmundo och försöka stoppa honom från att försvinna. Men han är redan borta. Ja, vart fan har han tagit vägen? Flygplats? Vilken flygplats? Florens flygplats? Nej, men fan, kommer han till Brasilien? Så han har börjat kolla sig avgångarna. Han måste åka till Pisa liksom. Och sen därifrån går den anslutning till Milano och sen går den där över Atlant. Flygplats i Pisa, okej. flygplatsen i Pisa. Trapattoni sätter sig i någon bil och vässar snabbaste vägen till flygplatsen i Pisa.
Det visste inte jag, är det sant?
Ja. Får syn på Edmundo på flygplatsen där. Edmundo får syn på Trapattoni. Börjar göra någon sorts flyktförsök och liksom leta efter korridorer in på andra sidan liksom security-checken. Men det har han inte hunnit. Och det går inte att bara liksom hoppa förbi security. Nej. Så Trapattoni får ju tag på honom. Och liksom vilken pedagogisk väg ska han välja? Ska han köra hot eller ska han köra vädjan? Ja, men han väljer ändå vädjan. Och han liksom lägger sig platt. Bildligt och ska det visa sig bokstavligt. Men till att börja med, ja, men jag tar på mig allt där. Jag har gjort fel. Du kom till mig med ditt kontrakt. Jag accepterade att det såg ut som det ser ut. Jag sa att du kunde få åka till karnevalen. Men det var ju då ett läge där jag trodde vi skulle ha 8-10 poäng på Milan. Och då jag trodde att vi skulle ha Gabriel Batistuta i spel hela säsongen. Nu kommer förmodligen Batistuta inte spela något mer.
Nu måste vi bygga runt dig.
Och ärligt talat, Edmundo, ljuger Trapattoni. Egentligen har jag alltid tyckt att du är bäst av allihopa. Jag har lite väntat på det här. Att få bygga runt dig. Men det har inte gått när Batistuta har funnits där. Det förstår du. Men nu kommer chansen. Och det här har ju då liksom skrivit om och berättat själv. Att han liksom bredde på med det smöret.
Ja.
För att det var den chansen han såg. Liksom, försök massera egot. Ja, det kan väl funka. Och Edmundo liksom, han liksom skakar bara på huvudet krampartat. Han ska på karneval. Det liksom spelar ingen roll vilket. Trapattoni i det läget, ner på knä. Ner på knä framför Edmundo.
Trapattoni
på flygplatsen i Pisa.
Från den där presskonferensen går ner på knä för svin.
Går ner på knä för strunts.
Ja.
Edmundo var värre än strunts.
Ja.
Men där står han på knä. Vädjande, bönande till Edmundo. Och Edmundo vänder på klacken, går igenom securityn och åker därifrån.
Ja, fy fan.
Trapattoni, där insåg jag att han inte brydde sig ett skit om Fiorentina.
Nej.
Och jo, det kan man onekligen konstatera. Ja. Det är ingen halsbrytande analys. Sen är det ju då så att han ska från Pisa till Malpensa i Milano för mellanlandning. Och när han väl kommer dit, ja, då har den italienska pressen fått reda på vad som pågår. Så då genskjuter de Edmundo på Malpensa och när man genomför en intervju i flykten. Och nu är det en lite störskare Edmundo än vad Trapattoni ändå berättade om i Pisa. Nu är det inte längre en rymling på flykt, utan nu är det en kille med swagger som är på väg till karneval.
Ja.
Liksom, du ska åka till Brasilien, Edmundo. Mitt i Fiorentinas Scudetto-strid. Hur länge ska du vara borta? Vi får se om jag kommer tillbaka överhuvudtaget.
Ja.
Alltså, egentligen är det ingen som har bett mig stanna, säger Edmundo. Och det är då en timme efter att Trapattoni har stått på knä.
Ja.
Och hade de gjort det så hade jag ändå åkt. För det är den rätten jag har. Det står i mitt kontrakt. Och det fanns aldrig ett annat scenario. Nej, okej, menar journalisterna. Men alltså, du förstår vad det här innebär för Fiorentina. Det kan ju absolut finnas en situation nu då de inte längre vill ha dig tillbaka. I så fall gör de mig en tjänst. För jag kommer ändå lämna den här klubben när säsongen tar slut. Efter det kommer jag inte ens tillbaka om de dränker mig i guld som de har gjort med Batistuta. Och förresten, att de har dränkt honom i guld är den enda anledningen att han är kvar. Men själv är jag inte intresserad av pengar längre. Okej, men Batistuta, han är ju allvarligt skadad just nu. Du kanske ändå vill skicka någon hälsning till honom så att krya på dig meddelande. Och i det läget, alltså då är det lite, Edmundo är redan på väg bort från intervjun, han vill inte prata mer, han har inget mer att säga. Men liksom han slänger ju iväg sig typ som så här, vad fan cool och grej. Och det är, lite, är det där till Batistuta? Ja. Eller är det till journalisterna? Jag tror kanske att i just det läget kanske vi ska ge honom the benefit of the doubt. Och liksom så här, det kanske är till journalisterna, men det ser inte jättesnyggt ut på något sätt.
Jag tänker inte ge honom någon förmildring överhuvudtaget. Han sa vad fan cool och till Batistuta.
Ja. Förmodligen. Ja. Men ja, nu lyfter ju planet och Edmundo är borta och kvar står Fiorentina med sitt decimerade lag och sin bräckliga Scudetto-dröm och någonstans också, ja, men med skammen över den uppståndna situationen och liksom röran de själva försatt sig i. Ja. För ja, bevisligen har ju Edmundo ändå kunnat åka. Och det pratas om någon klausul, någon jävla karnevalsklausul. Hur är det med det där egentligen? Ja. De hade en vd som hette Luciano Luna. Han gick ut i tv och förnekade att det fanns någon klausul. Och sen han lite halvt backtrackat med åren och accepterat att jo, men det fanns en klausul. Men den var ju då knuten till det rättsliga. Den var enbart aktiv ifall ja, men det brasilianska domstolsväsendet krävde att han inställde sig under säsong. Och det är en version som den här Luciano Luna egentligen alltid har hållit fast vid, så vitt jag vet, ända fram till idag. Men det är många aktörer här. Och som sagt, Trapattoni har ju sin version. Och den förstärker ju bilden av en karnevalsklausul. Och sen ska ju då såklart Vittorio Cecchigori in i röran. Och ja, vilken väg tror du han väljer?
Nej, han säger väl att det finns en sån klausul.
Lite oväntat så går han ut och liksom mer eller mindre lägger sig platt. Han förhåller sig inte direkt till klausulen, utan han gör gällande att han mer eller mindre har givit sin tillåtelse alldeles oberoende av vad som står i något kontrakt, att jag tillåter att han åker. Kanske var det ett misstag, men ändå övertygad om att det var rätt sak att göra. För visst, när vi skrev kontrakt, då bad han om 10 fria dagar under säsongen av personliga skäl, men nu hade han tårar i ögonen när han åkte och han sa: presidente, jag ska försöka komma tillbaka så snabbt jag någonsin kan. Och alla bara, men det stämmer ju inte överens med det som alla andra säger. Det verkar inte alls vara en verklighetsförankrad bild av läget. Och är det här bara någon form av skådespel för att du ska försöka smörja Edmundo till att trots allt återvända ändå? Har du liksom inte mer stolthet inför dig själv och din klubb än detta? Och mitt i allt, eller efter säg 48 timmar, och det är 48 timmar av totalt kaos, då utlyser Gabriel Batistuta en typ av personlig presskonferens. Och det är klart att i första hand handlar den ju om hans skadesituation. Och han kommer ju till presskonferensen med kryckor. Han hoppar in på kryckor och det är såklart 1 miljard kameror och mikrofoner som är 10 centimeter från hans näsa. Kan inte backa lite och sätta er på stolar? Måste liksom trycka er upp i ansiktet på honom? Ja, det krävdes tydligen. Men i grunden så var ju ändå liksom utfästelsen Batistuta skulle komma med något positivt. Skadan var mycket lindrigare än befarat. Inget korsband, utan ja, något uttänjt ligament i knät eller vad det nu var. Det var en fråga om ett par månader snarare än om ett år.
Ja.
Och det var ju bra. Det var positiva nyheter för Fiorentina. Men sen stannade ju inte frågorna till Batistuta vid hans knä. Och det skulle ju också visa sig att Batistuta inte hade några problem att prata även om annat som hänt runt klubben. Han hade väntat på att ge sin syn på Edmundo-läget. Och visst, han lät folk veta att han inte höll Edmundo högst i världen, men det hade liksom alla begripit och det hade någonstans Fiorentina redan spelat med hela säsongen. Men det som sen hände, det var ju att Batistuta liksom vände sig emot klubbledningen och ja, men på ett väldigt direkt och öppet sätt kritiserade den för att vara ja, men både svag och skenhelig. För han liksom sitter då inför 1 miljard mikrofoner som är 4 centimeter från hans mun och säger att okej, nu har det gått 2 dygn. Och under hela den här tiden så har liksom klubben låtsats som att Edmundo åkt till Brasilien av personliga skäl.
Aha.
Alltså, det skrämmer mig. ingen vågar erkänna att han har åkt för karnevalen. Ja. Vilket är det han har gjort. Utan de som styr den här klubben har försökt gömma sanningen med att typ försöka skämta bort den. Fiorentina har inte mod nog att nu ta ansvar för att han är borta. Och liksom för Succession fans är ju det här, jag men, patriarken Logan Roy som tittar sig omkring på människorna runt honom och avfärdande skakar på huvudet med att konstatera att these are not serious people. Nej. Liksom han hade suttit på någon middag för att sluta någon typ av scudetto-pakt och hade pratat om liksom livstidsavtal som klubbpresident och det skulle byggas, det skulle stapla scudetto på scudetto och liksom Juventus tid, Milans tid som dominanter, att den var över. Ja. Nu skulle Fiorentinas era inledas och så detta. Liksom, skulle något liknande kunna ske i Juventus eller Milan? Gabriel Batistuta, var det en högst retorisk fråga?
Ja.
Det skulle den naturligtvis inte kunna göra. Och det här framstod ju redan i det här läget som någon form av utslagsgivande bevis för att ja, men Fiorentina inte var allvarliga i sina ambitioner att hävda sig. De var inte konkreta nog. De hade inte strukturen, de hade inte visionen, de hade inte stabiliteten. Liksom Vittorio Cecchigori, ja, han hade lyckats producera fram några lyckade filmer, men skulle han gå mot Berlusconi?
Ja.
I en politisk kontext, i en medial, en ekonomisk kontext. Vad hade de trott egentligen?
Nej.
Vilka försökte de lura? Det var någonstans den ja, sanningen, korrekt eller ej, som nu stirrade dem i ansiktet och som deras egen absolut största stjärna och ikon kastade tillbaka i deras eget ansikte.
Ja. Hur gick det för Edmundos gäng på karnevalen då?
Jag vet fan inte riktigt hur, liksom, hur man mäter resultaten där.
Nej.
Jag vet inte liksom, hur de placerade sig. Men det såg ju bra ut.
Alla italienska tidningar borde ju ha borde fotografera varenda steg, antar du.
Ja, det var inte särskilt svårt.
Nej.
Det var inte så att Edmundo åkte och gömde sig direkt. Utan samtidigt mer eller mindre som då Batistuta hoppar runt på kryckor, ja då kommer ju liksom tv-bilder, han är nere på Copacabana eller om det är Ipanema, spelar så här fotvolley, fotbollsvolleyboll, ja. Har ju liksom ja, men livets bästa tid,
ja.
Och solen skiner, ölen är kyld, garven är framme, havet blänkar och sen är det ju då ja, men den stora sambaparaden. Och ja, han tycks onekligen ha en betydande roll i det som är Salgueiros sambaskola. Jag fattar inte riktigt vad som krävs och vad som värderas, men han ser involverad ut.
Ja.
Och han är ju med när de liksom åker in på den här gigantiska sambadromen i Rio. Och det är klart att ja, men kamerorna följer ju vartenda jävla steg han tar, varenda moment han går igenom. Och liksom inne på sambadromen uppe på den jävla karnevalsvagnen då trollar han ju fram en Vasco da Gama tröja kysser demonstrativt klubbmärket framför kamerorna,
ja.
Och ja, vart hade Edmundo tagit vägen? Där var, ja, Edmundo, precis, ja. Där var Edmundo.
Men ligan går ju vidare, de leder ju faktiskt fortfarande ligan när det är dags nu för Udinese borta. Och borta är även Batistuta och borta är även Edmundo.
Som det sjungs på Friuli och ja, men egentligen på alla italienska arenor under resten av våren. Batistuta al ospedale, Edmundo a carnevale.
Ja.
Batistuta är på sjukhus, Edmundo är på karneval. Nu hade Trapattoni också gått och utvecklat njurkolik.
Jaha.
Vilket låter jävligt smärtsamt och det hade han med sig in i detta som sannoliken framstod som en vägvalsmatch. Batistuta på sjukhuset, Edmundo på karnevalen, hade Fiorentina något kvar? Skulle de på något sätt kunna skrapa ihop en elva som liksom svetsade samman av motståndet och som stod upp mot oddsen runt sin egen försvagning. Det framstod som att Udinese-matchen skulle ge så väldigt många svar. Och ja, men Trapattoni fick ju skrapa ihop det som gick att ställa på benen. Alltså, i teorin var det trots allt ändå ingenting. De hade en napolitansk alternativanfallare som hette Carmine Esposito. Och visst, han hade bara gjort 2 Serie A-mål den här säsongen från bänken. Men föregående år hade han ändå satt 14 för Empoli. Och det är ju fan inte dåligt. Nej. Och så då Lulu Oliveira som hade gjort 15 för Fiorentina säsongen före. Alltså, det är ju 29 Serie A-mål på benen ändå. Eller, ja, det hade i alla fall varit det 1 år tidigare. Nu var det 3 Serie A-mål. För ja, Esposito hade nästan bara suttit på bänken. Lulu Oliveira, han hade ju spelat konsekvent och kontinuerligt. Men han hade behövt anpassa sig till fjärde fiolen. Han fick ju spela någon typ av liksom ganska defensiv ytter. Så att framförallt Edmundo då skulle kunna ha utrymme att leka. Ja. Så han hade gjort 1 enda mål. Och det var i andra ligaomgången i september. Så någonstans borde det finnas lite krut. Men ja, det var väldigt länge sedan det syntes till. Och frågan var väl om det inte hade hunnit bli blött sen dess. Och svaret visade sig att jo då, precis så var det. För Fiorentina gjorde en i stora stycken helt okej bortamatch i Udine. Men vet ni vad? De hade ingen spets framåt. Nej. De hade ingen förmåga att liksom omvandla spel till något konkret. Till avslut, till mål. Så det var fortfarande 0-0 med 10 kvar. Och då gick Roberto Sosa och avgjorde för Udinese. Samtidigt som Fiorentina föll och förlorade så passade Lazio på att passera dem i tabelltoppen och ta över serieledningen.
Men sen är väl karnevalen slut för Edmundo, va?
Ja.
Vad händer då?
Ja, vad tror du, tycker du att då borde väl allt vara frid och fröjd?
Ja,
då
är det väl bara att fortsätta spela igen,
som om
ja.
Inget hade hänt. Ja. Nej, riktigt så låg ju inte landet, utan den gamla Scudetto-pakten, den var tydligen uppriven nu. Nu var det ett omklädningsrum som man verkligen inte ville ha med Edmundo att göra längre. Som liksom isolerade honom, som aktivt frös ut honom. Nu blev liksom hans inbillade farhågor och spöken från förr faktiskt besannade. För alltså, egentligen så missade han bara en enda ligamatch.
Ja.
Det var den i Udine och en cupmatch. Men ja, den här bräckliga kristallen, den var krossad nu. Och det var så tydligt att liksom en förstörd relation rev med sig så mycket annat. Och att en ganska svår skada kostade så mycket mer än den egentligen borde ha gjort. För ja, härnäst är det Roma hemma som gäller. Och Edmundo är tillbaka i startelvan. Men det framstår faktiskt som att ingen vill passa bollen till honom.
Nej.
Och vet ni vad?
Han blir utbytt.
Ja, nej, det blir han inte. Han får spela på. För att de behöver ju någon liksom spelare som kan bryta igenom. Alltså, nu börjar det märkas att truppen är riktigt tunn. Att det har varit ganska hårt slitage på den. För flera av liksom de givna startspelarna är ute ur elvan av olika anledningar. Och liksom Fiorentina skickar ut en elva på plan. Det är Firicano, Tarozzi, Ficini, Esposito. Till och med Guilherme Amor får spela lite grann.
Ja.
Det var en spelare som vi inte ens har bemödat oss med att nämna. Trots att Trapattoni hämtade honom från Barcelona.
Ja.
Men det blev inget
för
honom. Bäst
föredåt, men det var väl ganska passerat.
Ja, det var någonstans fel miljö, fel modell för honom. Men ja, utifrån den här elvan så är det väl återigen så att Fiorentina gör det väl hyfsat okej. Okay, men det är ingen spets framåt. Och eftersom att ingen vill passa Edmundo så är hans bidrag ganska begränsat. Så det blir 0-0 hemma mot Roma. Och nu passar Milan på att tassa upp på samma poäng. Sen är det Salernitana borta. Ett lag som Fiorentina ju besegrade med 4 bollar när allt flög och flöt på hösten. Nu tycks de vara på väg att förlora matchen, för de mäktar fortfarande inte med att skapa någonting offensivt överhuvudtaget. Och Edmundo stövlar runt där och är liksom isolerad och ointresserad. Så till slut krävs det att Trapattoni får ytterbackar. Alltså Heinrich och Torricelli får lov att flytta fram och assistera varandra för att de ska få med sig ett 1-1 mål i 86. Men ja, ni hör ju själva, de vinner ju inte en match. De gör ju inte ett mål. Och trots då att Batistuta fortfarande saknas, så ser Trapattoni tydligen inget annat val än att lyfta ut Edmundo ur startelvan till nästa match. Alltså det är inte kvaliteten det sitter i.
Nej.
Men det går ju inte.
Nej.
Alltså han spelar ju inte tillsammans med laget. Laget spelar inte tillsammans med honom. Så det är ju, det är sämre än att ha 10 man.
Ja.
10 man, så ja, då är det i alla fall ingen som går där och förstör stämningen och kampmoralen. Men nu var det ju definitivt mest bara kontraproduktivt att ha Edmundo i elvan. Alltså jag minns inte om de låtsades skylla på någon skada eller hur det var, men de lyfte ut honom helt ur truppen.
Ja, ja.
Och det var inte för att han inte kunde spela, det var bara för att ja, det var inte ett alternativ. Och utan honom, ja, men då skrapar då ändå ett tappert krigande och kämpande Fiorentina ihop till en trea hemma mot ett starkt Parma. Och där och då, vad fan, kan det ändå tänkas finnas lite hopp? För nere i medicinrummet, där har faktiskt Gabriel Batistuta börjat röra på sig igen. Och, alltså, ska vi vara sanningsenliga, så var väl det alldeles för tidigt. Men det fanns ju fortfarande något litet flämtande hopp. 4 poäng hade avståndet hunnit växa till Lazio uppe i serieledningen. Men alltså, det var ju fortfarande teoretiskt sett inom rimlighetens ramar. Och dessutom var Fiorentina kvar i Coppa Italia. Och det var en cupsemi mot Bologna,
ja,
som Batistuta först gjorde sig tillgänglig igen. Och än en gång, det var alldeles för tidigt.
Ja.
Det var typ en dryg månad efter skadan. Och konvalescenstiden var väl egentligen sagt då var det i alla fall dubbelt så lång.
Ja.
Men här sattes han på bänken som, ja, men en typ av försäkring som inte skulle användas. För Fiorentina hade vunnit borta mötet med 2 bollar och skulle bara spela av returen.
Ja.
Men de var inte längre i det läget. De hade inte längre den kapaciteten att de bara spelade av matcher. Utan med en timme spelad, ja, då hade ju Bologna gjort 2 mål på Franchi. Och då var det bara att släppa ut Batistuta på planen. Och ja, innan kvällen var till ända så hade han spelat en timme. För matchhelvetet gick då till förlängning innan Fiorentina faktiskt kunde ta tag i det hela. Och hitta, ja, men ett mål av Thomas Repka av alla jävla människor som gav dem tillbaka greppet. Och till sist kunde även Rui Costa stänga dubbelmötet med en straff i 118:e mot det som då var Claes Ingessons Bologna.
Ja.
Och ja, vilken annan svensk spelade i Bologna på den tiden?
Kent Andersson?
Nej. Jag tänkte att jag skulle quizza dig på alla svenska som spelar mot Fiorentina den här säsongen, men de var för få och för givna. Det enda som egentligen var lite kul, det var dels vem som var med i Grasshoppers när de
möttes.
Men det säger ju, det finns bara en gissning. Och det var såklart
Mats Gren. Ja, han gjorde till med mål i den här matchen när de kastar bomben.
Kapten Mats Gren.
Ja.
Men den lite luriga, det var väl just denna. Den andra Bologna-svensken.
Var det Albeck eller?
Nej. Mm. Men han var inte jättelångt ifrån. Det är liksom, du behöver inte skämmas för gissningarna.
Nej. Kan Jocke Björklund ha varit
det? Nej, det kan han inte.
Nej, men då känns jag inte med nu.
Teddy!
Jaha!
Teddy Lucic, ja, var där och svängde omkring.
Han saknar vi.
Ja, det gör vi på så, ja, många olika sätt.
Ja.
Jag tror bara det var, förutom de Mats Gren i den avbrutna matchen, men en annan svensk gjorde mål på Fiorentina det här spelåret. Är det någon du kan identifiera?
Yxel Osmanowsk.
Bra!
Var det rätt?
Jajamän!
Det är 100% chans.
Ja, men det ändå. Fick du någon form, ja, av liksom mini-quiz rätt, ja, i de här avsnitten?
Det var skönt, ja.
Alla 20esimo è il grandissimo gol di Osmanowski. Uno splendido numero che sorprende Gian Matteo Maregini è il gol del momentaneo 1-1.
Och, ja men Mohanda kände då Fiorentina ungefär som du känner nu, att fan, det kanske finns lite liv efter döden, ja, trots allt ändå. De var klara för final i cupen och vad fan, de spelade väl ändå trots allt jämt om ligatiteln. Och nu hade de besegrat Parma. Härnäst skulle de åka till Venezia, alltså till Venedig, och det var inte mycket till lag. De hade mötts på hösten och då hade ju Fiorentina satt 4 bollar på dem också. Så det borde i alla fall gå att bärga en trea där. Och sen fick man väl se vart det i så fall tog allting. Men ja, saker och ting hade förändrats sen höstmötet. För ja, en stundtals briljant sydamerikan hade diskvalificerat sig själv från att spela för Fiorentina. Venezia däremot, ja, de hade fått tillgång till en annan stundtals briljant sydamerikan. Och liksom, pratar vi höjd i enskilda matcher, enskilda moment, ja, du hittar inte mycket högre höjd än Alvaro de Cova. Fy fan vad han kunde vara bra ibland. Ja. Och fy fan vad exakt hans vänsterfot var mest hela tiden. Men ja, Venezia hade ju då fått låna honom av Inter under den här våren. Och det räckte liksom för att Recoba ensam skulle rädda Venezia från nedflyttning. Alltså han var helt hejdlöst bra den här våren. Och tvivlar ni på det jag säger, kan vi bara ta den här matchen som exempel. Fiorentina hoppas ha fått liksom sin magiska säsong tillbaka upp på kurs igen. De åker till Venezia, de har Battistuta med sig i elvan. De förväntar sig absolut en seger. Och så går Alvaro Recoba ut och gör 3+1.
Ja.
Alltså, han gjorde ännu mer spektakulära saker i andra matcher den här våren. Här var han mer effektiv än något annat. Men 3+1 mot ett titeljagade Fiorentina i ett direkt svagt Venezia.
Alltså det är ganska bra.
Det är rätt bra utdelning.
Ja, verkligen.
Och det är rätt tydlig kontrast mot då, ja, det som skulle vara den tredje sydamerikanska superstrikern. Och det var ju då Gabriel Batistuta som deltog utan att vara där. Och det är ingen kritik mot Batistuta. Nej. Finns det någon kritik, då gäller ju den i så fall, ja, att ingen, inte ens han själv då, klarat av att man skyddar honom från sig själv.
Ja.
Någon borde ha sagt stopp i det här läget, i så väldigt många andra lägen. För det är ju sen, ja, men epilogen till hela Batistutas karriär. Att han, ja, det var ingen som hindrade honom från att plåga sönder sin egen kropp. Han föll ju samman, han rasade isär när han väl slutade spela. Och det ledde till sist till en punkt där, ja, men där han själv aktivt ville amputera sina ben.
Oh, jävla.
För det gjorde för ont. Ja. Och sen gick det att lösa på något sätt. Men det är liksom ingen ljuspunkt i livet. Då du går till din ortoped eller din kirurg eller vad nu yrkestiteln är. Och verkligen bönar och kan du inte bara ta bort båda benen här och nu. För det här är outhärdligt.
Ja.
Nu ska du få höra om hur du kan vara att sälja sin bil och du ska dessutom få ett offer you can't refuse.
Ja, det låter väldigt bra det här.
Ja, för vi är sponsrade av våra fina vänner på Karla.se. Karla med C.
Mm.
Som du vet finns det ju ingen som kan elbilar så bra som Karla. De köper, säljer och leasar begagnade elbilar och laddhybrider online och har branschens nöjdaste kunder på Trustpilot. Och den här veckan vill de verkligen trycka på hur enkelt och bra, hur lönsamt det är att sälja sin elbil eller laddhybrid hos Karla.
Just nu har Karla en otrolig kampanj. När du har värderat din bil och pratar med en av Karlas inköpare så kan du uppge koden When We Were Kings, alltså vad den här podden heter, When We Were Kings.
Ja.
Det ger 3000 kronor extra på din utbetalning. Och koden är giltig till och med den 1 maj.
Alltså, gå bara nu in på Karla.se och få en värdering av din gamla bil innan du ska köpa en annan på Karla. Så får du alltså 3000 spänn extra.
Vad är det du brukar kalla de här fossildrivna bilarna? Dieselhäckare?
Ja, precis. Som du har en gammal dieselhäck men vill ha en ny fräsch elbil eller en fiffig hybrid, så är det ju liksom nu du ska göra detta.
Precis, och så slänger Karla på 3000 spänn där då.
Ja. Och det kan inte bli smidigare för att de är experter på detta. Så gå in på karla.se och gör detta nu. Vi säger stort tack till Karla. Vi är sponsrade av AirUp. Och sen förra gången vi pratade om AirUp så har jag börjat testa AirUp.
Ännu mer?
Ja, alltså tidigare har det mer varit mina döttrar som har gjort det. Men just nu har jag börjat testa det själv. Mm. Gissa vad detta har fått mig att göra senaste veckan.
Berätta.
Dricka väldigt mycket vatten.
Ja, men det är väl bra, Håkan.
Så väldigt mycket roligare.
Ja.
Därför att man tar ju en sån här podd, de har ju massa olika lukter som man fäster på flaskan.
Det känns så konstigt att säga lukter när det egentligen är, alltså att det är doften som är en smak, men det är ju så det är.
Det är verkligen så det är, och det känns inte som du dricker vanligt vatten, för att du med den här lukten så gör någonting i hjärnan som gör att, oj vad gott det är. Här kan jag sitta och dricka vatten hela dagarna.
Mm.
Ja, för man tar ju bara en sån här podd och sätter på flaskan och sen är man hemma helt enkelt.
Ja, det där är inget nytt för mig. Jag har ju hållit på med det länge, men jag har upptäckt en sak som är en liten sak för mankind, men en stor sak för mig. Vet du vad det är?
Nej.
Det är att den här AirUp-flaskan, liksom själva sugröret inne i flaskan går hela vägen ner till botten, så man slipper vrida flaskan. Har du tänkt på det?
Nej, det har jag inte tänkt på.
Jag har i alla fall upptäckt att jag älskar den lilla detaljen.
Ja.
Jag kan ha den stående hela tiden.
Ja.
En liten sak.
Men hörni, just nu, om ni går in på air-up.se så kan ni använda rabattkoden KINGS, så ger det 10% rabatt på ett köp hos AirUp.
Mm.
Rabattkoden är giltig till och med den 13/4 och går inte att kombinera med andra erbjudanden. Men vi vill verkligen slå ett slag för alla er som är som oss, som tycker det är tråkigt att sitta och dricka vatten, att testa detta.
air-up.se KINGS 10% rabatt, giltig till och med 30 april.
Ja. Vi säger stort tack till AirUp.
Tack.
Är det över eller finns det någon liten grej kvar?
Det finns faktiskt en dödsryckning kvar. Och den, vi tar med den. Jag liksom redogör för den mest för att den är belysande på ett lite underhållande sätt snarare än så där överdrivet betydelsefull. Men okej, nästa match då, fram genom spelprogrammet. Trapattoni, faller han till föga eller vad gör han? Tänker han om? Känner att det inte längre finns något att förlora? Ja, han hivar ändå Edmundo tillbaka in i startelvan. Han låter honom spela med Batistuta från start. Och Batistuta rör sig fort. Han travar inte det minsta rent, men han är ju ändå aktiv och påkopplad, så efter några minuter snappar han upp ett läge och så gör han 1-0 för Fiorentina. Sen rullar väl matchen på. Tror du Edmundos bidrag är stort?
Nej.
Jag kan meddela att det är det inte. Nej. Så efter 10 minuter i andra halvlek, då byter Trapattoni ut Edmundo. Tror du att han ändå liksom känner att okej, jag fattar. Den här gången förstår jag. Det har varit lite grejer som hänt på vägen hit.
Så verkligen inte.
Är du?
Nej.
Han liksom, han blir förbannad. Så ska liksom så här stå och garva på ett så övertydligt sätt. Alltså, han tar ut mig. Vilka jävla dåre. Vilken sopa. Sen kommer ska käfta med fotograferna. Alltså det är inte långt ifrån att han sparas in på ett ekvadorianskt hotell igen.
Nej.
Nej, det är drama, det är skåd, det är primadonnan som ska ha liksom blickarna riktade mot sig. Och det kan ju suga musten ur vem som helst i det här läget. Och det verkar som att Fiorentina kommer tappa matchen, för Piacenza har Simone Inzaghi i laget. Han rullar in 1-1 på straff. Sen visar Collina ut Repka. Han är inte ensam att göra. Nej. Men han passar på. Och allt verkar vara på väg åt helvete. Sen lyckas faktiskt inhoppande Simone Esposito vinkla in 2-1 för Fiorentina på stopptid. Men det är bara konstgjord andning. Det är bara respirator. Och det är frågan om det inte är lika bra att dra ut sladden och trycka på knappen. För sen följer då en 4-matchers svit som medför 3 förluster och 1 kryss. Och Battistuta och Edmundo, de spelar ändå ihop på topp. Ingen av dem gör ett enda mål. Alltså det är helt snustort. Och det enda som händer som, ändå, ja, som är positivt, det är att de åker till Parma och får med sig 1-1 från den första matchen som då ska utgöra dubbelmötet i den italienska cupfinalen. Och det är fortfarande så att Battistuta stapplar runt. Men han försöker och han finns där och han nosar upp en retur med 10 minuter kvar och slår in bollen i nät. Och på så sätt ger ändå Fiorentina sig själva chansen att rädda en titel, en buckla från den här säsongen.
Men Cheki Gori försöker ändå få fram kraft i mannarna, eller?
Alltså, paradoxalt, jag ska inte säga att Cheki Gori är på ett strålande humör, för det vore att underskatta Fiorentinas betydelse för honom. Men han har då precis gått och vunnit 3 Oscars med Beninis La Vita e Bella. Ja. Alltså, livet är underbart. Och liksom, ja vad fan, 3 Oscars, det är ändå kul.
Ja.
Så, ja, det är inte längre läge att försöka sluta någon Scudetto-pakt. Men ett sista försök i och med det som i lokalpressen får titeln Le Azione Anticrisi. Alltså antikrisaktionen. Och nu är det liksom hela spelartruppen som bjuds på middag. Och nu är det nytt pep-talk. Och nu är det ytterligare ett försök att nå fram för att rädda det som räddas kan. Och titeln är borta, så är det bara.
Ja.
Men en Champions League-plats, det vore rätt kul.
Ja.
Fiorentina har aldrig spelat Champions League. Och en cup-titel, ja, det vore ju ändå en praktfull kröning. Så nu kör vi antikrisaktionen. Vad innebär den? Och dels så utlyser och hela klubben Silenzio Stampa. Liksom, värdet av det kan alltid ifrågasättas. Ja. Men det är något handfast att ta till. Trapattoni, han accepterade att faktiskt sänka träningsmängden. Gick ner från 7 träningspass i veckan till 5. Och så då, som krona på den här lilla uppmjukningsmackan, ett sista specifikt lockbete riktat mot Edmundo. För är du tillräckligt begåvad, det spelar tydligen ingen roll. Du kommer alltid få fler chanser, fler möjligheter, fler belöningar. Och det som nu då blev liksom någon form av bakvänt erbjudande, det innebar att ifall han bara bet ihop och inte ställde till problem och bråkade, utan faktiskt spelade riktig fotboll som kanske ledde någonstans på ett sätt som hjälpte Fiorentina att vinna cupen, då skulle han få lämna klubben omedelbart efter finalen.
Uh-huh.
Och det kanske inte framstår som sådär överdrivet attraktivt, men det var ändå så att efter den andra finalmatchen, då återstod 3, jag ska inte säga betydelselösa Serie A-matcher, för som sagt, det var Champions League-spurt. Men det var ändå 3 veckor av Edmundos liv som man antingen kunde använda till att tröska sig fram i Florens eller som man kunde lägga på Ipanema.
Ja.
Så nu blev det en jävla fart på Edmundo helt plötsligt igen. Nu var det fokus, nu var det koncentration, nu var det en sista show in mot cupfinalen, Perugia hemma, och ja, Edmundo vill lira igen. Battistuta, han är inte i toppslag, men Rui Costa har någonstans hela tiden ändå förblivit Rui Costa. Och Lolo Oliveira, ja, han är lojal och uppoffringsvillig. Och Battistuta är i alla fall där. Så som sagt, en sista show. En sista påminnelse om vad det här laget hade varit och vad det kanske hade kunnat bli. Klart att Edmundo går ut och gör 2 mål i, ja, som man hoppades skulle bli sin sista Serie A-match. Och därtill gör Rui Costa två mål. Och Batistuta gör alltid mål. Så det blir 5-1 av ett Fiorentina som genom då Edmundo liksom bara bestämmer sig för att hitta tillbaka till sig självt igen. Och det var väl såklart ett gott omen. Det var en positiv indikation inför cupfinalen som då är det av värde som återstår. Men det är ju inte en enkel match, det är inte Perugia. Nej. Utan det är Parma. Och det är alltså Parma, det är Buffon, Thuram, Cannavaro, Veron, Chiesa, Crespo. Det är inget
jävligt tråkigt. Bra lag, ja.
Herrejävlar. Ja. Vad starka de var. Och någonstans fanns det väl alltid en typ av argentinsk striker-rivalitet mellan Gabriel Batistuta och Hernán Crespo. Inte på något kontraproduktivt sätt egentligen, men den fanns där. Och nu var det väl lite som att Crespo såg sin chans när Batistuta stapplade omkring. För har du sett det ledningsmålet som han gör strax före pausa, Crespo?
Ja, det har jag.
Men han liksom gräver fram klacken bakom sig själv.
Just det.
Och ja. Skarvar in
ja,
den.
Så jävla snyggt.
Ja, ja. Jävla skickligt gjort. Jävla fin anfallare, Crespo.
Ja, det var
alltså,
ja.
Så smart och så korrekt. Alltså så konkret i allt han gjorde. Och här, ja, eventuellt matchavgörande och cupvinnande. Ja, vad fan, Fiorentina samlar ihop sig. Thomas Repka levde upp genom cupen. Ja. Gjorde mål i semin mot Bologna. Gjorde en jätteblundar som gav Crespo ledningsmålet i den första finalen uppe i Parma. Men nu stövlar den jäveln fram igen och revanscherar sig genom att skicka in kvitteringen. Och därefter så tar faktiskt Fiorentina ledningen, tar greppet om bucklan när Sandro Kojs, för att fortsätta fylla på med oväntade målskyttar, nickar in 2-1 på Frankie. Och nu kokar Tamefan arenan. Men ja, det var inte Fiorentinas match. Det var inte Fiorentinas säsong. Om vi nu ska tvingas vara sådana, det blev aldrig riktigt Fiorentinas årtionde. För när det nu ska ta slut och stängas igen, då är det Paolo Vanoli av alla bortglömda, undanskymda människor som från vänsterbacken gjorde det avgörande bortamålet för Parma. Och liksom Paolo Vanoli, han gjorde aldrig mål.
Nej.
Men en vecka efter detta, ja, då gjorde han mål igen. När Parma vann ytterligare en cupfinal, då de slog Marseille i UEFA-cupfinalen i Moskva. Och det här innebar ju då att serievinnaren Giovanni Trapattoni fick lämna den Fiorentina-säsong som lovat så mycket, titellös och tom. Alberto Malesani däremot, tränaren som skickats iväg från Florens till förmån för Trapattoni ett år tidigare, ja, han fick lyfta UEFA-cupen och dessförinnan hade han fått dansa steppdans tillbaka på Franchi när hans Parma alltså vann Coppa Italia på bortamål.
Può valere la Coppa Italia dalla gioia dei suoi neodetentori decisamente tanto. Anche protagonisti per indole e consuetudine compassati come Thuram, Sensini e financo il tenebroso Veron si sono scatenati. Un vero spettacolo e una volta tanto tutti bravi. A partire dai giocatori di Trapattoni che cedono la Coppa, ma escono comunque imbattuti. Avevano assediato il centro storico di Parma con tradizionale assembramento in piazza Garibaldi. Passata la nottata, però, subito in campo.
Basteranno due giorni per recuperare una squadra contro l'Inter?
Caro Catozzi, mi faccia respirare un attimo. Adesso godiamoci questa, dopo vediamo, dai.
O Malesani coachade ju då de Parma som vi nyss rabblade spelare ifrån. Ett Parma som på den här tiden var ett av Europas bästa lag. Alltså det var egentligen Fiorentina också. Men de fick aldrig kvittera ut något bevis för det. Utan det var ju lagen runt omkring dem som faktiskt mäktade med att på ett eller annat sätt gå hela vägen. För ungefär samtidigt som Parma vann UEFA-cupen, då vann Lazio cupvinnarcupen, och egentligen skulle de ha vunnit Serie A också, för när Fiorentina imploderade så var fan Lazio ligans bästa lag. Men här fanns det en krängning kvar i säsongen, för näst sista ligaomgången, ja då krävs det seger för Lazio. Vilka möter de då? När de spelar mot Fiorentina på bortaplan, och ja, en halvt motsträvig, halvt liksom tvångskvarhållen Edmundo nedlät sig ändå till att passa fram Battistuta till ett utslagsgivande mål. De två spelade ju aldrig tillsammans igen.
Nej.
Och Edmundo, ja, han åkte tillbaka till Brasilien och påstår själv att han började läsa om zen-buddhismen och hittade en ny frid. Ja, det kanske du gjorde.
Jaha.
Men du bråkade även med Romario. Och du söp även en schimpans full på din sons ettårskalas. Och fick hela djurrättssamfundet emot dig. Men alltså på något sätt, det fanns något poetiskt i att denna 1990-talets sista säsong kulminerade med att Fiorentina, Lazio och Parma stångades mot varann och tog titlar av varandra. För ja, i så väldigt hög utsträckning var det ju just de tre klubbarna som bidragit med extra färgsättning till den italienska fotbollens gyllene 1990-tal. Det var de som hade givit ligan bredd vid sidan om spetsen. Och det var ju de som såg till att 90-talet blev de sju systrarnas årtionde snarare än bara de fyra jättarnas. Och alltså visst, än var det inte riktigt slut och över, för Fiorentina skulle ju spela Champions League den här hösten, och liksom de åkte till London och slog Arsenal på Wembley. De spelade 3-3 mot Barcelona. De besegrade Manchester United. Men ja, de kom väldigt sent till dansgolvet, precis när festen egentligen var på väg att ta slut. För alltså, ser vi tillbaks på den italienska fotbollens 1990-tal, de vann ju allt mest hela tiden. De vann totalt 13 internationella cupbucklar under de 10 åren. Champions League, Europacupen, UEFA-cupen, cupvinnarcupen. Och visst, sen har det varit årtionden då vi inte haft någon tredje turnering. Men ja, nu har vi Conference League och nu har ju till och med Roma vunnit den. Men under de 25 år som gått sedan millennieskiftet så har alltså italienska klubbar totalt vunnit 4 internationella cuptitlar. Men ja, visst, som sagt, var det för att 90-talet nu tog slut så var ändå inte 90-talet riktigt över ännu. För ja, sommaren 2001, den medförde ju en repris på den italienska cupfinalen från 1999. Än en gång så möttes Fiorentina och Parma. Än en gång gjorde Paolo Vanoli mål från vänsterbacken. Men vid det här laget hade han ju då bytt sida. Den här gången gjorde han mål för Fiorentina. Och den gången var det faktiskt Fiorentina som vann. Men det hände ju samma vecka som en hoplappad Gabriel Batistuta faktiskt vann Scudetton med Roma. Och det hände några få veckor innan klubben var nödgad att tvångssälja Rui Costa och Francesco Toldo och Tomas Repka. Och ytterligare ett år därefter, ja, då försattes Fiorentina i konkurs och Vittorio Cecchigori greps och Fiorentina fick börja om i fjärde divisionen. Men de skulle ju inte vara ensamma om att behöva gå en liknande väg, för relativt snart skulle även Parma gå i konkurs och Lazio skulle komma att försättas under ekonomisk tvångsförvaltning. Och det blev helt uppenbart att just de där tre klubbarna som tagit titlar av varandra i maj 1999, ja, det var också de tre klubbar som sprängt sig själva när de flugit alldeles för nära solen. Och egentligen var det inte konstigt att de gjorde det, för att det var väldigt långt upp till den där solen. Men den lockade så väldigt mycket och den sken så väldigt starkt. Och under några år, eller kanske snarare några månader, då verkade det nästan som att Fiorentina från Florens skulle klara av att färga den där solen lila.
Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.